Ett krismeddelande om att europeisk solkraftsproduktion i snabb takt håller på att slås ut på grund av för låga priser på solpaneler är ett av de exempel på hur tillväxtmarknaden inom energi är en del av den geopolitiska kampen om inflytande. Johan Lindahl leder intresseorganisationen för de europeiska tillverkarna och ger kontext med sin syn på varför det här sker nu och vad det får för konsekvenser. Det här är Energistrategipodden och jag heter Niklas Sigholm. Kul att ha er med. Johan Lindahl, varmt välkommen till Energistrategipodden.
Tack.
Och då får vi nästan ta det på engelska, för du är någonting så fint som Secretary General at European Solar Manufacturing Council. Vad är det för något och vad är det du representerar?
Ja, generalsekreterare är motsvarigheten till vd fast för en icke-vinstdrivande intresseorganisation. Och intresseorganisationen i det här fallet är en europeisk branschorganisation för de företag som tillverkar komponenter för solcellsvärdekedjan. Det kan röra sig om delar eller material för själva solcellsmodulen, men även kringutrustning som växelriktare och monteringsmaterial. Så europeisk tillverkningsindustri för solcellsbranschen kan man säga.
Och hur stor del är den av det europeiska behovet? Vad representerar den för typer av volymer?
I fjol mindre än 5% av olika anledningar. Men vi installerade någonstans runt 57 gigawatt i Europa. Preliminära siffror i fjol. Och utifrån de data vi har från våra medlemmar så tillverkade vi bara 2 gigawatt. Moduler. Situationen ser mycket bättre ut på växelriddarsidan, men när det gäller moduler så är det runt 2%, eller 2 gigawatt, så betyder under 5% då. Sen kan man ju titta på olika delar av den här värdekedjan. En modul tillhör ju liksom, består ju av ett antal komponenter, och i vissa delar av den värdekedjan så har Kina idag en extrem, man ska säga, i stort sett en monopolsituation. Om man tittar till exempel på wafers, som det man gör celler utöver, som kontrollerar Kina, 97%.
Och du har ju hamnat nu då mitt i den europeiska topppolitiken när Kadri Simson bland annat skickar ut brev till de olika länderna för att påtala situationen just för egen solproduktion eller värdeflöde för solleverantörer i Europa. Kan du ge oss kontexten? Varför har vi hamnat här?
Ja, om jag får börja ta ett litet steg tillbaka och beskriva globalt, så är det ju så att solkraften börjar få en väldigt stor roll i liksom, energisammanhang generellt sett. Enligt Bloomberg så de uppskattat att 2023 så gick 65% av all ny elproduktionskapacitet som installerades globalt var solkraft. Det var sen liksom, vad ska jag säga, 19% vind, 8% vattenkraft, någon enstaka procent kärnkraft och sen 8% gas och kol. Så 65% av all ny elproduktionskapacitet är solceller, och vi installerar lite mer än en gigawatt om dagen. Det här gör ju att solkraftsindustrin blir av geopolitisk vikt. Det börjar liksom börja ersätta kanske den geopolitiska betydelse som de fossila kraftslagen haft tidigare, utifrån att det har alltid varit viktigt att ha kontroll över sin eget energitillförsel och energiflöden. Och i takt med att mer och mer som installeras i solceller så blir industrin viktig. Det är en viss skillnad mellan kontroll över fossila kraftslag och en tillverkningsindustrin. För har installerat solcellerna kommer de producera. Så har man kontroll över industrin så är det snarare omställningen som liksom, man kan kontrollera hur snabbt vi kan ställa om olika länder, snarare än den kontinuerliga energitillförseln.
Vad är det som ger Kina den här kontrollen? För att ha kontroll över oljan, det förstår man, för den är ju geografiskt begränsad av var den finns någonstans. Mm. Men det här är ju trots allt en tillverkningsindustri. Mm. Vilka trösklar är det Kina har tagit sig över, eller vilka barriärer är det man har skapat? Är det kostnaden?
Det man har gjort är ju runt 2010 tog ett strategiskt val där man trodde att solkraften kommer ha stor inverkan. Så man satte upp ett antal, alltså ganska kraftiga industrisubventioner. Och på det sättet skapade sig en kontroll i den här industrin. För det rör sig inte om några kritiska material i en solanläggning. Det finns liksom, om man jämför med elbilar eller vindkraft, så är det inga sällsynta jordartsmetaller och sånt där, utan det är ganska standardmaterial. Utan anledningen till Kinas dominans är en aggressiv och dedikerad industripolitik under mer än ett decennium. Om man ska sätta det lite i perspektiv. Jag har sett siffror på där man generellt sett liksom, överlag så spenderar Kina någonstans runt 1,7-1,8% av sin totala GDP på industrisubventioner. Och det kan man jämföra då med, jag tror Frankrike 0,5, Tyskland 0,4, USA 0,4. Så i västvärlden så spenderar vi nästan 4 gånger mindre av vår GDP på industrisubventioner jämfört med Kina. Så Kina har ju en väldigt aggressiv industripolitik oavsett industri, liksom om man drar över i snitt. Och då är det ju så att de, vad man kallar netto noll-industrierna, solkraft, vindkraft, batterier, alla de här, de får ett ännu högre fokus. För det är klart och tydligt uttalat av Kina att den här industrin man vill kontrollera globalt.
Man tänker ju att vi har stått en hel del i tidningarna om de europeiska bilproducenternas utmaningar, att man vill titta på Kinas också, vad jag förstår det, subventioner av bil och el, framförallt elbilstillverkning nu då, för att inte slå ut alla de hundratusentals jobb som är beroende av den europeiska el- eller elbilsvärdeflödet, eller egentligen bilvärdeflödet överhuvudtaget. Medan, för det kan man förstå att det hotar mycket, men varför är det viktigt för Europa att ha en egen solcellsproduktion? För det har ju inte varit en jätteindustri historiskt.
Nej, men det är väl det vi har insett generellt sett i Europa, att vår tidigare strategi om att liksom lägga produktion utanför Europa, den har fungerat bra, alltså lågkostnadsländer, den har fungerat bra så länge liksom det inte är några störningar globalt. Men det jag har insett de senaste åren är att, ursäkta uttrycket, men shit happens. Först hade vi en pandemi som störde alla liksom, handelsflöden. Det kan vara ett fartyg som fastnar i Suezkanalen. Men kanske det värsta är ju om de relationerna med sin handelspartner förvärras. Så där har vi ju invasionen av Ukraina och liksom den lågkonjunktur vi gick in i efter att vi liksom, Ryssland invaderade Ukraina och vi fick en energikris. Där var det kontinuerliga flödet av energi. Men samma sak, det är ju en risk att om Kina skulle invadera Taiwan, vem vet? Vad kommer det göra? Hur kommer vi i väst vilja agera? Och om då Kina sitter på kontroll över stora delar av netto-noll-industrierna som vi ändå vill utnyttja för att ställa om vårt system, bland annat bort från den ryska, liksom, ryska energibehovet, kommer vi kunna agera tillräckligt starkt liksom, i ett sådant fall? Så det handlar ju om geopolitisk, vad ska man säga, säkerhet på något sätt. Där, lite som ett exempel som jag tycker kanske belyser det här är ju att det är en öppen hemlighet att det var Frankrike som låg bakom EU:s liksom anti-dumping investigation här nu mot Kina på elbilar, även om den officiellt kommer från EU-kommissionen så ja. Och vad svarade Kina då med? Jo, de stoppade all import av konjak och annan typ av sån sprit. Men där finns det ju en obalans i att ja, det drabbar den franska ekonomin, men skulle Kina stoppa export av netto noll teknologier så är ju det någonting som vi, alltså samhället är mer beroende av än konjak så att säga. Så det Kina gör är ju sätta sig i en position där de vill kontrollera vissa typer av produkter och industrier som är mer kritiska för samhället än kanske ja, men den franska spriten är för att Kina ska liksom få konjak. Det är ju inte, samhället står ju inte och faller med det, men skulle Kina stoppa exporten av noll-teknologier till Europa så skulle ju det få en väldigt stor inverkan på vårt samhälle. Liksom.
Så det här är en säkerhetspolitisk fråga, det är en försörjningstrygghetsfråga och det kan man ju påminna också om att det är ju en av hörnstenarna i energitrilemmat som helhet, jag förstår det. Men om man då tänker på, för jag har inte undgått mig att läsa att det har varit ett betydande dropp i solpaneler här det senaste kvartalet. Och jag antar att det är en förlaga till varför du skriver det här brevet till kommissionen om den situationen som nu branschen befinner oss i. Om vi kliver in i det spåret, vad är det som har hänt här? Vad är det som föranleder de här prisskillnaderna?
Det som har föranleder de här prisskillnaderna är ju att Kina via sin väldigt aggressiva industripolitik har byggt upp en produktionskapacitet globalt. För solceller, alltså det mesta ligger i Kina då, eller Kina, av Kina kontrollerade fabriker i Östasien. som är i stort sett dubbelt så stor som den årliga marknaden.
Och hur mycket är det då? Vad innebär det i effekt?
Ja, vi kan producera någonstans runt 800 gigawatt om året. Men 2023 så tror jag att vi installerade, de siffrorna är inte helt klara, men någonstans mellan 400 och 500 gigawatt.
Det är ju bra att jämföra det med maxuttaget i Sverige som är runt 24 gigawatt.
Så man får en uppfattning hur enorm den här industrin faktiskt har blivit på vår tid. Det faller bort ganska mycket i den svenska debatten för det är så mycket vind respektive kärnkraft. Men jag vill bara påminna, 65% av all ny elproduktionskapacitet globalt i fjol var solkraften. Så det är en väldigt viktig industri. Så Kina har tack vare sin aggressiva industripolitik då byggt upp en väldigt stor överkapacitet. Det liksom följer ju inte gängse marknadsmekanismer, utan det är liksom Kinas solcellsindustri bygger mycket, mycket på opportunism och inte marknadssignaler. Jag kan bara ta ett konkret exempel för att illustrera det här. I januari 2023 så skickade Shenzhen Stock Exchange a letter of concern till ett företag som heter Suzhou Xinjiang och frågade så här: hörru ni har kommunicerat här att ni ska bygga en solcellsfabrik på en investering på 1,5 miljarder dollar medan er nuvarande värde, och det här är ett företag som inte alls är in solcellsbranschen, jag tror de tillverkar någon slags mätutrustning för generellt sett. Men de hade ett värde på 450 miljoner dollar. Så det vill säga de gick in och skulle göra en investering som var med tre gånger så stor sitt eget värde. Och som svar på hur de skulle kunna lyckas med det här så sa det här företaget att men 60% av investeringen kommer att täckas av den lokala regeringen eller lokala styret. Så det finns ju liksom väldigt liksom attraktiva subventioner att hämta i Kina. Så att överproduktionskapaciteten har byggts upp på grund av opportunism. Och vi har liksom exempel där det är företag från helt andra branscher. Det har varit en av de största mejeriföretagen investerade i solcellsproduktion. Eller kommer från helt andra branscher att bygga upp det här för att det finns så mycket stöd. Så man har byggt upp den enorma liksom överkapaciteten. Samtidigt så har två av de andra supermakterna i världen, Indien och USA, börjat stänga sin marknad gentemot Kina för de vill bygga upp sin egen industri. Just av det vi pratar om, den här geopolitiska vikten det har att göra med. Så både Kina och USA, förutom att införa egna subventioner, i USA kanske många hört talas om Inflation Reduction Act, så väldigt fördelaktiga skattesubventioner, så har man infört importtariffer på kinesiska moduler för att skydda sin liksom industri. Och det har gjort att globalt sett så har två av de fyra största marknaderna börjat stängas mot Kina. Samtidigt som vi har en enorm överskottskapacitet i Kina. Och det som är kvar är då den inhemska kinesiska marknaden och den expanderar snabbt. Jag tror de installerade någonstans preliminärsiffror 200 gigawatt bara i Kina i fjol. Och ja, man måste ibland tänka upp hur enorm kapacitet det är. Men det räcker inte för Sverige här, utan utöver det så har ju då Europa som också är en stor marknad. Men det har blivit man dumpar stora mängder moduler på den europeiska marknaden och säljer under sina egna produktionskostnader för att få någon slags cashflow.
Så förstår det här rätt, så en stor överkapacitet som du menar är statssubventionerad, mer stängda gränser både i USA och Indien leder till att de ställena som finns delvis kvar att leverera till är Europa och då dumpar man mycket av den överkapaciteten på den europeiska marknaden, förstår jag rätt då?
Absolut. Vi har kunnat få direkt data från FNs tulldatabas och tittar man på den data som Kina rapporterar in där, tulldatan är antingen dollar eller vikt, men oavsett vilket man tittar på så har Kina exporterat mellan 80 och 90 gigawatt både under 2022 och under 2023. Medan vi i Europa installerade 41 gigawatt 2022 och någonstans runt 57 gigawatt i fjol. Så det innebär ju att vi har ett enormt lager med moduler om Kinas liksom tulldata stämmer på motsvarande 90 gigawatt. Och det är liksom en kapacitet som det vanligtvis tar, ja, även om marknaden expanderar, men skulle ta 1,5 år att installera. Så det gjorde att den här överutbudet av moduler på den europeiska marknaden gjorde att modulpriserna gick från i juni i fjol, då låg det någonstans runt, ja, men 25 dollar cent, 24 till 25 dollar cent per watt. Så gick de under bara ett par månader ner till 15 dollar cent per watt. Så i augusti och september så hade liksom priserna halverats. Och sen augusti och september har de fortsatt ner. Och nu ligger det någonstans runt 11 dollar cent per watt. Så på bara ett halvår så har modulpriserna nästan, ja, men, nere på en tredjedel av vad de var för ett halvår sedan.
Och vad får det för konsekvenser?
Självklart är det ju bra för installationstakten. Det är ju inget snack om saken att de här prisdumpningen på moduler motverkar till viss del de ökade räntorna vi har. Alltså det vill säga kostnader för kapital och gör, ja, liksom, det är bra för utbyggnaden ur det perspektivet. Eftersom CAPEX är ju en väldigt stor del av en solcells, liksom, ja, LCOE för en solcellspark eller vilket system som helst. Så det är ju bra för utbyggnaden. Men det gör ju just nu att ingen i hela den globala industrin tjänar pengar. För de här 11 till 12 dollar cents per watt, det ligger under de kinesiska tillverkningskostnaderna också. Det kan man ganska lätt se om man tittar på de liksom kvartalsrapporter som några av de publiklistade kinesiska tillverkarna ger ut. Så att just nu tjänar ingen pengar i industrin. Och framförallt inte de europeiska. Och de europeiska tillverkarna, vi har någonstans runt 6 gigawatt modulproduktionskapacitet i Europa. Det finns vissa siffror på 11, men vår bedömning är att runt 5 gigawatt är liksom sovande, omodern liksom produktionslinjer som inte varit igång på ett tag. Så vi har någonstans 6 gigawatt. Vi producerade 2 gigawatt i fjol, men har bara av europeisk liksom tillverkade moduler, men bara någonstans runt 1-1,2 gigawatt av det har faktiskt sålts och installerats. Så av de 2 gigawatt som de europeiska tillverkarna producerade, och de drog ner sin produktion rejält efter sommaren när priserna föll såklart. Men så har de kvar runt 800 megawatt i lager som de inte kan få sålt utan en väldigt kraftig förlust.
Och det är då du skriver det här brevet att vi håller på att förlora hela den europeiska, ja, PV, alltså sol producerande industrin i Europa. Det är det här skälet du gör det.
Ja, exakt. Vi gav varningssignaler att det här är på väg att hända redan i september till kommissionen och så vidare. Och sen så har det inte hänt så mycket från politiskt håll. Och nu så, ja, vi ser konkurser och nedstängningar nästan varje vecka just nu. Precis det vi varnade för. Och nu har vi hittills pratat om moduler, men det är ju det när de europeiska modultillverkarna stoppar produktion eller går konkurs. Då får ju andra delar av värdekedjan problem, som glastillverkare, wafer, alltså olika delar. För när de förlorar sina europeiska kunder, det är inte så att de kan gå in och konkurrera och sälja sina produkter in till den kinesiska marknaden som också är liksom alldeles för upplåst. Så att det får ju liksom vågor i hela. Så att vi har ju sett att till exempel REC i Norge har stängt ner 4 gigawatt kiselproduktion. Norwegian Crystal gick i konkurs i september i fjol. I stort sett den enda wafer-tillverkaren utanför Kina, Norsan, har stängt sin produktion helt och hållet för tillfället. De har än så länge inte gått i kurs, men de producerar inget för de har liksom temporärt sagt upp personal. Jag vet att det är liksom en sån glastillverkare som Interfloat, som är en av de få var i Europa som tillverkar glas för Sosus moduler. De har haft krismöten med sin lokala regering för att de har tappat sina kunder i Europa och sådär. Så att det är liksom, det får spridningar i alla delar av värdekedjan.
För jag menar, alltså kostnaden för att göra detta, det stämmer ju väl överens med också i andra branscher. Men tar du European Wind Association så har de ju samma typ av resonemang om att det måste finnas någon form av stöd eller någon form av fördel av att också stötta den europeiska värdekedjan. Men egentligen exakt samma argument, att det här har att göra med sammanlänkade kedjor av flera aktörer som nu alla går på knäna samtidigt om priserna konkurreras ut för mycket. Samtidigt så kan man ju tänka sig att det här är ju, hur uthålliga är Kina i det här? Är det inte bara en enorm fördel för oss? För det här kommer ju kosta kineserna allra, allra mest. Hur tänker man kring det?
Såklart det kommer göra. Men allt handlar ju där om en någon slags hur mycket risk är man beredd att ta? om vi förlorar både all vår solcellsindustri, vindindustri och kanske en del stor del av elbilsindustrin, liksom, vad har vi att sätta emot sen om Kina bara helt, ja, men nu höjer vi prisen igen liksom. Vi pratar ju om en väldigt kontrollerad ekonomi från Kinas håll. Den är ju liksom statsstyrd till många delar, även om den har väldigt mycket marknadsaspekter i den också. Men den kinesiska staten toppstyr mycket av sin liksom, industripolitik.
Just det. Det vet jag. Jag kommer att tänka på, det finns ju ett klassiskt exempel med Starbucks-strategin. Mm. Att när de går in i en liten stad så, och det finns kanske ett café som är väldigt populärt och lokalt, så öppnar de 3 stycken caféer runt omkring, vilket får det lokala caféet att gå på knäna. Och sen när det väl har gått på knäna och gått under till slut, så kan man avveckla 2 av de där caféerna och kvar finns bara Starbucks. Det här låter som en liknande strategi. Alltså, att utarma och utkonkurrera andra länders värdekedjor för att sen vara totalt dominant på marknaden, det låter som det är det du beskriver.
Det är en stor risk att det där vi hamnar om vi liksom låter Kina, och de är ju inte hemligare, det finns ju deras dokument att de vill ha full kontroll. De har satt upp mål om att kontrollera de här industrierna. Och just nu är solcellsindustrin den de anser att de har störst kontroll och närmast det här målet att ha typ total kontroll på globalt.
Vad behöver hända nu då? Vad är din appell? Och vad hände i måndags när du fick träffa stakeholderserna i detta?
Jag vet inte vilken är det, men det, om jag ska börja med det, vi har vår strategi från den europeiska branschorganisationen. Vi har ingen målsättning att vara totalt själv. Liksom, all produktion som vi behöver själva, stänga gränser, det finns ingen vits med det. Utan både vi och också EU, ska man säga, har satt upp en målsättning att EU ska kunna producera 40% av de netto noll industriteknologier som vi installerar. Det är liksom målsättningen Net Zero Industry Act som man kommer överens om här. Och det tycker jag är en ganska lagom och rimlig målsättning. Men generellt sett så finns det ju 2 stycken spår man behöver jobba på. Det ena är att jämna ut spelplanen. Det måste vi erkänna för oss själva i Europa, och jag tror det är första viktiga steget är att det är en strukturell nackdel att tillverka i Europa jämfört med i Kina och andra lågprislinjer. Vi har lagstiftning som är betydligt mer strikt och krävande när det gäller både miljö men också arbete. Och det här är vi stolta av, och det tycker jag absolut inte vi ska dra ner på, utan vi har kommit långt i Europa på att ställa höga krav på industrin på det här. Men vi ställer absolut inte de här kraven på de produkter vi importerar. Och det värsta exemplet just nu är ju att vi har ju i Xinjiang en fruktansvärd situation där den kinesiska staten i stort sett försöker utrota ett folk och använder sig av slavarbete av uigurska minoriteter. Och från Xinjiang kommer 40% av all metallurgisk kisel och 30% av allt polykristallin kisel globalt. Och det säger sig självt, det blir väldigt svårt att konkurrera rent ekonomiskt om du som en europeisk tillverkare behöver konkurrera med ett företag som kan utnyttja slavarbete. Så. Samma sak gäller med miljömässiga liksom aspekter på att vi i Europa betalar industrin för våra utsläpp. Det gör man inte i Kina. Så det första är ju att vi måste börja inse det här och börja ställa samma krav på de produkter vi importerar som vi ställer på den inhemska industrin som också vill producera de här produkterna. Annars har vi inte annars går det ju inte att konkurrera liksom på översikt.
Det låter som en CBAM-liknande tanke du har där.
Ja, men CBAM är ett första steg man har på några industrier. För solcellsindustrin så är ju den, man kom bara förra veckan överens om mellan medlemsländerna och parlamentet kring en lagstiftning kring tvångsarbete. Och jag tycker det är ju konstigt att vi inte haft det innan i Europa. Man får liksom sälja produkter på europeiska marknader som har tillverkats av barn eller slavarbete. Men det är på gång i alla fall. Så det är ett sånt här steg att lämna ut spelplanen. Man är också på gång att ta fram lagstiftningstext för att inkludera solcellsmoduler och växelriktare in i ecodesign och energy label. De här som vi har för diskmaskiner, frysar och sånt vidare. Och där kommer man då ställa krav på vissa typer av kvalitet. Man måste nå vissa kvalitetskriterier, CO2-fotavtryckkriterier och också kriterier på återvinning för att få sälja de här på. Så det är den typen av lagstiftning vi behöver för att jämna ut spelplanen. Men sen så behöver vi också ett väldigt stort initialt finansiellt stödpaket för att kunna rampa upp så vi når ett liksom antal gigawatt, 10, 20, till och med kanske 30 gigawatt, där vi har den kapaciteten i alla delar av värdekedjan. För det är först då när vi har en hälsosam värdekedja med ganska stora produktionskapaciteter i alla delar som vi kan komma ner i produktionskostnaderna och närma sig de kinesiska. Just nu när vi till exempel nästan inte har någon waferproduktion eller väldigt liten glasproduktion, ja, men då måste vi importera dem, alltså då måste modulproducenter i Europa importera det från Kina. Och på vissa av de här produkterna så finns det ju tullar. På glas finns det till exempel tullar. Medan en färdig modul som innehåller samma glas, där är ju ingen tull. Så att vi har ju en situation i Europa där det är en strukturell tydlig nackdel att vara europeisk producent. Och för att komma över den här tröskeln och komma upp i volym så behöver man något liknande i USA och någonting liknande i Indien gör. Och det är liksom ganska kraftiga subventioner under en period där man bygger upp industriell kapacitet så man kan komma upp i volym och få ner produktionskostnaderna. Och då kommer vi inte vara så där jättelångt ifrån de kinesiska som vi är idag.
Men det verkar ju som att den här typen av krav från er i branschen om att införa antidumpningstullar på kinesiska solpaneler ändå har ju ändå avvisats, om jag förstår det som har skrivits här tidigare från EU-kommissionen och även vissa enskilda medlemsländer. Hur kommer det sig att det är så då? Varför möter ni på det här motståndet?
Nej, men vi har inte pratat om några tullar alls i dagsläget. Det är inte en fråga vi driver, utan det vi har velat är att börja ställa liknande krav på de produkter. Och sen så har vi efterfrågat nu liksom ett stödpaket, emergency measures, för att kunna täcka liksom de 2 åren som hela den globala industrin kommer vara skakig. Det kommer liksom, ja, kinesiska företag kommer också gå i konkurs. Det kommer vara en liksom period av konsolidering i hela industrin. Och ska vi ha kvar någon europeisk tillverkning efter de här 2 åren så behöver man gå in och med ett räddningspaket. Det är det vi efterfrågar. För om 2 år så tror man en del, liksom många industriexperter, att Kina kommer ha en större, bättre balans. Vi kommer också klarat av det här skiftet från PERC-teknologin som dominerar i dagsläget till Topcon. Så vi har ett liksom generationsskifte också i teknologi som pågår samtidigt. Och vi kommer ha om 2 år den europeiska lagstiftningen som är Net Zero Industry Act. Då kommer den ha blivit implementerad och börjat ha effekt. Samma sak med den här lagstiftningen kring tvångsarbete. Den tänker man ska implementeras om 3 år. Så att det är i det här gapet just nu som vi efterfrågar ett räddningspaket.
Och nu är det då det belgiska ordförandeskapet som håller i takten och pinnen. Mm. Vad har ni fått för respons på det här?
Ja, men du nämnde det. Var ju att i måndag så var det ett ministermöte för EUs energiministrar i Bryssel. Där den här frågan, att de olika saker, bland annat om LNG och sådant. Men hela lunchen eller 2,5 timme dedikerades till frågan om solcellssektorn med ett lite specifikt fokus på industrin. Så situationen är uppe på högsta politiska nivå hos kommissionärer och medlemsländernas ministrar. Och man diskuterar. Och jag satt med, jag gav ett anförande under det mötet och sen så var det diskussioner mellan dem. Och även om det var en spretig diskussion med många liksom olika förslag så min bedömning var, och väldigt tydliga bedömningar, att det fanns ett konsensus kring att nej, Europa har inte råd att förlora den lilla solcellsindustri vi har kvar. Vi behöver det här, för liksom, solcellsutbyggnaden är en sån viktig hörsten i hela Repower EU och så vidare. Att vi blir en så stor risk om vi förlorar hela den industrin för alla våra liksom, energimål som EU satt upp. Det fanns en konsensus kring det, men det vi fortfarande saknar från medlemsländerna och kommissionen är en konkreta förslag som kan hjälpa industrin de närmaste 2 åren. Man har lanserat en hel del saker som på medellång eller lång sikt kommer förbättra situationen för industrin. Men den stora risken är att den försvinner under de närmaste 2 åren innan de här andra lagstiftningspaketen har börjat få effekt.
Samtidigt låter det på dig som att vi har konkurser varje vecka och att i ditt brev här så ser det ut som att det är, liksom, det är en överhängande risk för att det här sker i närtid.
Ja.
Har vi någonting på gång som kan rädda upp det? Så i det tempot som du eftersträvar?
Vi har en dialog med kommissionen nästan på daglig basis och några av medlemsländerna. Men jag kan inte sitta här och lova att det kommer något konkret ur det i dagsläget. Det finns förslag, det är liksom även stridigheter inom kommissionen mellan de olika delarna där liksom DG Grow och DG Energy och DG Com kanske har en syn medan DG Competition och DG Trade kanske en annan. Så att det pågår just nu, ja, mycket bakom, liksom, bakom lyckta dörrar kring den här frågan och vi får se om våra, liksom, det vi pushar på, om det får någon effekt eller inte.
Du nämnde nu är ju olika arbetsgrupper inom kommissionen, det som kallas för DGA.
Ja, alltså det finns ju olika kommissionärer som ansvar för olika områden och har då olika liksom, ja, men typ departement under sig med olika, ja, som ska ansvara för olika frågor. Men det här är en fråga som spänner över många av de här delarna och de behöver komma överens.
Förstår du rätt då, som att det är flera positiva saker på gång? Du hittar en gemensam bas i intresse att behålla, ja, kanske de här 2 gigawatten då, i alla fall i värt och produktion, även om det är bara en bråkdel av det vi använder varje år. De närmaste 2 åren fram till dess att lagstiftningarna, både kring det som berör mänskliga rättigheter, tvångsarbete och annat, men även det som berör CBAM. De 2 åren här kan vara fortsatt präglade av obalanser, om jag förstår det rätt, fram till dess att marknaden harmoniseras mer bortåt än 2026-2027 någonting.
Ja, alltså det är ju, när jag har försökt spå framtiden så har jag oftast haft fel jämfört. Men det är väl vad folk inom industrin generellt säger, att man tror att det kommer vara en väldigt skakig marknad globalt. Alltså inte marknaden. Marknaden tror jag nästan alla kommer fortsätta expandera och öka snabbt. Men från ett industriperspektiv skakigt på så sätt att det kommer ske konkurser. Det kommer liksom, handelsströmmarna kommer vara ganska kanske ologiska. Och det kommer bli sådana situationer att det kanske finns en som jag berättade, en enorm, ska jag säga, överflöd av moduler just nu. Och om de modulerna tillhör någon av de företagen, både kinesiska eller europeiska, som går i konkurs, då kommer ju de behöva resa ut ännu billigare, för då är det moduler som inte har några garantier kopplade till sig. För det finns ingen som kan backa upp livslängd och så vidare på dem. Så då kommer det liksom bli, ja, du förstår den här aspekten av skakighet, att det kan finnas en partier av moduler som tillhör något konkurstillverkare som reser ut till ännu lägre priser. Då ska de som fortfarande ska försöka överleva att få tillbaka sina pengar, men de kan garantera sina garantier. Ja, det är en skakig 2-3 år framöver, och jag tror inte kanske kommer påverka så mycket liksom slutkunderna, kanske inte märker av det här, men alla tillverkare, och det kan bli också kanske utmaningar för de stora grossisterna och installatörerna som, ja, hur ska de handla, när ska de handla, från vem ska de handla, kan man helt plötsligt stå med ett stort parti moduler där tillverkaren går konkurs, där man inte har några garantier, hur ska man göra det mot kund så? Så det här är ju någonting som...
Ja, plus nedskrivningarna tänker jag som måste komma om man har köpt in en panel som är plötsligt är värd hälften eller en tredjedel som nu är på.
Ja, exakt. Så att det kommer vara 2-3, åtminstone 2 tror de flesta, väldigt skakiga år rörande hårdvaran och det som är kopplat till det för solcellsbranschen.
Spännande att höra, Johan. Tack så hemskt mycket för din redogörelse och ger oss ju en liten inblick i vilken enorm kraft sol är i den globala energipolitiken, även om man inte alltid märker det i Sverige, och hur viktigt det är att tänka att fördela äggen i många korgar, ungefär så.
Ja, det handlar mycket nu om att värdera risk de kommande åren, skulle jag säga, både på högsta politiska nivå men kanske också för de som, ja, aktörer inom branschen. Bedöma risk för olika scenarier och hur man agerar utifrån de riskerna.
Tack så mycket för din tid, Johan.
Ja, tack så mycket för att jag fick komma hit.